Hej kära lyssnare och hjärtligt välkommen till Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Jag som driver den här podden heter Malte Hallqvist, jag är komiker, föreläsare och skådis och så har jag den här podden då. Här möter jag mina gäster i reflekterande samtal om och kring livet. Nytt för i år är att man kan bli prenumerant. 29 kronor i månaden kostar det och då får du ett extra avsnitt varje månad. Du får alla Malte möter som är en talkshow jag har på Skala Teatern i Karlstad som dyker upp som ljudfiler exklusivt för er som är prenumeranter. Och så får ni sommaravsnitt, ett i juli och ett i augusti då podden egentligen har semester. Vill du bli prenumerant så gå in på avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet och klicka på prenumerationslänken. Avsnittets gäst är Louise Alvarsson, en glava tjej som utbildat sig till journalist och jobbar nu som skrivpedagog. Hon har just skrivit sin första roman och den ska vi givetvis prata om. Dels det som står i raderna men också det som står mellan raderna. Och hur det samtalet gick, ja, det får du reda på nu för här kommer avsnitt 161 av Insikter från utsikter med Louise Alvarsson. Louise Alvarsson har varit en skrivande människa så länge hon kan minnas. I dagböcker har hon bland annat antecknat händelser, bearbetat känslor och skrivit om sina drömmar. Nu har hon just debuterat som romanförfattare med boken Vid liv, som handlar om hennes graviditet och hennes sorg efter sin pappas allt för tidiga bortgång. Varför upplever hon att hon blir mamma på nytt varje dag? När är man ihop egentligen? Och hur kan choklad vara så viktigt? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först, om att bo i morfars hus. För det är ju rätt så fint ändå att du bor i din morfars hus. Mitt emot det huset du växte upp i.
Ja.
Måste vara enormt mycket minnen och som sitter i väggarna på något vis.
Ja, men det sitter väldigt mycket i väggarna, det gör det ju. Mm. Absolut. Och
kan det begränsa det också, tror du?
Det vill jag ju inte tro. Fast det kanske andra tycker eller tror.
Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Insikter från utsikter. Och idag har jag en utsikt. Vi pratar om detta, gästen och jag, innan. Vad är en utsikt och vad är inte en utsikt? Först och främst, Louise Alvarsson, hjärtligt välkommen till podden du mår bra av.
Tack, tack.
Vi sitter i ditt kök i Karlstad. Har du en utsikt nu? Det är du som tittar ut genom fönstren.
Mm. Ja, men precis. Och så ser jag ju dig. Är du en utsikt?
Ja, det kan man undra.
Ja, det kan man undra. Hur långt sträcker sig den?
Jag vore förmätet om jag säger att jag vore en insikt.
Du får välja. Vad vill du vara? Ja, nej, men det kanske man får tolka själv. Men det man ser utanför sitt fönster är ju en utsikt, faktiskt.
Och vad är det du ser nu då?
Ja, vi sitter ju på kasernhöjden i Karlstad, så det är ju det jag ser faktiskt.
Och ett gammalt regiment, I2.
Ja, precis. Där de har gjort lägenheter. Och det här är ju en övernattningslägenhet som vi har. Så att helst så skulle vi ha suttit hemma i mitt hus i Glava och titta ut på skogen. Det hade varit en riktigt fin utsikt.
Just det.
Ja.
Det får bli del 2 när du skriver nästa bok.
Yes, då är du varmt välkommen dit.
Är det nästa bok på gång?
På gång beror på vad man menar, men jag håller ju på och skriver, det gör jag, fast i ett tidigt skede med det.
Så att det finns ingen riktning än, utan mera...
Ja, nej. Om den blir utgiven och när, det är det ingen som vet.
Nej.
Än, nej.
Hur mår du?
Jo, men jag mår bra, tack. Jag sa det till några kollegor på jobbet förut, jag jobbar ju också på Karlstads universitet, att jag fick lite extra lång ställtid förut för att jag fick ett inställt möte helt enkelt. Så då gick jag ut och tog en liten promenad och kände liksom in att det var skönt. Så det borde man ju få eller ge sig själv lite oftare. Så att jag mår bra, tack.
Mm.
Och du?
Ja, men jag mår ganska bra. Jag har haft en lång period av förkylning, influensa och ryggskott. Så 2024 har börjat dåligt. Men nu är jag på gång, tror jag.
Ja, men det låter bra.
Du har ju lyssnat på min podd lite grann. Och då vet du att vi börjar med en faktaruta.
Yes.
Så vi tar den.
Ja.
Fullständigt namn.
Anna Louise Alvarsson.
Ålder.
Fyller snart 36, 3 mars faktiskt.
Ja, det är ju alldeles snart ju.
Yep.
Jag säger grattis i förskott.
Ja, tack.
Yrke?
I grunden journalist. Men kanske nu att jag får säga författare och skrivpedagog. Det är väl framförallt det jag jobbar som.
Vad gör man som skrivpedagog?
Ja, man jobbar med skrivande och det vanligaste är väl att man handleder andra i skrivande och håller skrivarkurser och workshoppar och så.
Och det är det du gör på universitetet?
Ja, och där kallas jag skrivhandledare, kallar vi oss där. Så att jag försöker också hålla isär mina roller lite, för där jobbar jag som skrivhandledare och sen är jag skrivpedagog i min egen verksamhet vid sidan av. Då.
Men som skrivhandledare, vilka elever är det som dyker upp?
Studenter.
Ja, men jag tänkte, är det någon speciell, alltså de som läser till lärare eller är det de som läser?
Ja, det kan vara alla möjliga. Idag har jag träffat 2 som läser till sjuksköterska och 1 som läser till jurist.
Mm.
Så det kan vara väldigt blandat, men det är mycket lärarstudenter också.
Mm. Civilstånd?
Ja, men jag är ju faktiskt gift.
Du säger ju faktiskt?
Ja, det är väl inte så självklart.
Hade du inte tänkt det när du var yngre?
Nej, det vet jag inte. Men vi tyckte att vi behövde ha en liten tillställning, så då bestämde vi oss för att gifta oss. Så att, så blev det.
Hur länge sedan var det?
Väldigt enkelt, ja. Snart 4 år sedan, tror jag.
Mm. Vad var det för tillställning då? Ja, bröllop förstår jag, men...
Ja, vi var hemma i Glava på en uteplats. En jättegammal kyrkoplats faktiskt, som heter Gladisvall. Jättefint var det. Mm. Och sen var vi på hembygdsgården, bara liksom ett snäpp ifrån där vi bor, så det var fint.
Mm. Mm. Familj?
Ja, min man då, Magnus, och min son Valdemar. Och så bor jag ju väldigt nära min mamma, så jag kan ju nästan räkna in henne i familjen.
Ja, alltså hur långt är det mellan husen? För du bor i din morfars gamla hus, precis bredvid huset du växte upp i.
Precis.
Vad långt är det emellan?
Ja, några meter. Det är ganska nära, så att jag behöver nästan inte sätta på min son kläderna när jag ska gå över med honom till mormor. Ibland när hon hjälper till och passar, så det är väldigt smidigt.
Mm.
Och har man glömt något så är det väldigt nära att gå tillbaka och hämta det.
Ja, men jag läste någon artikel just där att om man backar tiden då, så sprang du från där mamma bor nu då, till din morfar för att prata och berätta historier. Mm. Och nu är det tvärtom, men nu är det Valdemar som springer från morfars hus hem till sin mormor nu då.
Ja, men precis. Så är det. När jag var barn så var min morfar pensionär, så att han hade all tid i världen för att lyssna på mig när jag ville prata och berätta sagor, som jag gjorde väldigt mycket när jag var liten.
Redan då så tyckte du om att berätta?
Ja, visst. Så det var tacksamt att han kunde sitta och lyssna, för det hade inte alla andra tid till.
Underbart.
Ja.
Hobby?
Men det är ju sådär, alltså, som jag hörde någon annan kreativ person sa i något samtal du hade, att när man är en kreativ person så är ju ens hobby det som också är ens jobb faktiskt.
Mm.
Så jag läser och skriver. Så kort och gott, och är gärna ute i naturen och skogen hemma. Liksom så.
Promenera.
Och är med mitt barn och det här som är ganska självklart då.
Mm. Mm-hmm. Jag var faktiskt på en föreläsning i veckan som gick. Anders Wallensten, känner du till han?
Typ på rak arm,
han har skrivit en bok som heter Hälsogåtan. Och han, givetvis pratar han om kost, sömn och träning. Men så har han också med det här med omgivning. Vad man försätter sig. Sitter man mitt i en stad eller ser man till att hamna i naturen, och att det verkligen har med hälsa att göra.
Mm. Där är utsikten viktig.
Mm.
Och insikten.
Som kommer av utsikten.
Eller hur? Mm. Ja, men verkligen. Det är faktiskt någonting som jag ofta har med när jag håller föreläsningar och så också. När det kommer till skrivinspiration och så.
Mm.
Att fundera på vart man sitter och vad man har för miljö runt sig och så. Det är nog mer betydelsefullt än vad man tänker. Så.
Ja, äter helst.
Ja du, jag har klurat lite på den och jag måste ju vara helt ärlig där och säga kyckling. Det är det som liksom går mest.
Mm.
Det funkar både till vardags och till fest liksom så. Gärna med klyftpotatis och någon ost, fetaost eller något. Det.
Nu ler du med hela ansiktet.
Ja, men är det något som jag har i min kyl så är det faktiskt fetaost. Det funkar till allt.
Ja, det är gott.
Ja.
Dricker helst?
Vatten, sen kaffe och ibland lite vin.
Då kommer sista frågan. Vad är det som lockar med den skrivna texten?
Hur menar du nu? Att skriva eller läsa? Eller?
Ja, i och med att du har valt att vara en skrivande människa.
Mm.
Vad är det som är grejen?
Jag har alltid skrivit och vad som i grunden det handlar om, det är nog det som man inte riktigt vet som kommer ut av det på något vis. Jag jobbar ju en del med det som kallas för läkande skrivande eller reflekterande skrivande, och det betyder nog allra mest, tror jag, på något vis. Att genom skrivandet så får man ur sig saker som man ibland inte visste att man hade inom sig.
Mm.
Det tror jag är det mest liksom magiska med det på något vis. Så.
När upptäckte du det första gången?
Ja, då var jag nog väldigt ung. Alltså det började väl med att det var ett sätt att uttrycka sig på och ett sätt liksom för att sätta ord på saker. Det här med att jag berättade sagor när jag var barn och så. Barn har ju sån underbart härlig fantasi. Men sen tidigt så började jag ju skriva för att må bra helt enkelt. Jag märkte väl att det, jag kunde skriva av mig. Jag var väl ensam ibland ute i skogen. Sådär. Låter ju väldigt ensligt och sorgligt. Men,
du är ensam barn?
Nej, det är jag inte. Jag har två småbrorsor. Okay. Men man hade kanske inte så mycket lekkompisar jämt och sådär. Utan ibland så hade man faktiskt tråkigt. Och då fanns det kanske inte så mycket. Man satt inte med mobiler och så på den tiden. Utan då satt jag mig väl och skrev helt enkelt. Och ibland var det hitta på saker, ibland var det vardagliga ting och lite känslor och tankar och så.
Du gjorde debut nu som författare.
Ja, som skönlitterär författare.
Ja, okej. Okay. Vad har du skrivit? Du har varit journalist och så menar du innan?
Ja, nej, men jag som skrivpedagog kan man väl säga då, och författare har gett ut två skrivböcker. Skriv bara skriv och skriv och må bra.
Mm. Det har jag missat i min research, för konstigt. Ja. Jag tycker jag har läst allt som jag hittat om dig.
Sponsorsnack. Malte möter. Malte möter är alltså en live talkshow som görs på Skalateatern i Karlstad med mig och så någon jag möter. Det blir en exklusiv intervju med gästen, även musik. Gästen brukar sjunga och så blandas det här med lite publikinteraktioner, lekar och andra upptåg. 12 mars kommer Sussi Eriksson och 16 april kommer Bengt Alsterlind. Sussi och jag ska prata om klimakteriet, vikthets och hur det är att åldras. Bengt och jag ska prata om vikten av att ha kvar ett lekrum. Ja, ni hör ju själva. Så gå in på ticketmaster.se eller ring 054 19 0080 och så ses vi på Skala.
Men nu har du alltså gjort debut som skönlitterär författare med boken Vid liv.
Yes.
Du får berätta lite om den.
Man får ofta frågan liksom, hur kom den till dig på något vis så? Och det var ju så att jag förlorade min pappa när jag var 14.
Mm.
Så det är ena händelsen. Och den andra händelsen är att jag fick mitt barn. Att jag var gravid och väntade honom och sen... Och båda, alltså jag har hela tiden vetat, på tal på det här med läkande skrivande, så var det liksom mitt sätt att bearbeta förlusten av min pappa. Jag skrev och skrev och skrev. Det var liksom mitt sätt att bearbeta det på. Och någonstans har jag väl vetat att jag vill skriva och göra någonting mer av det. Så. Men inte riktigt vetat hur och inte hitta riktigt rätt form. Men så bara kom det till mig när min son föddes. Så då hade jag det helt klart för mig typ hur det skulle bli. Så föddes, kan man säga då, idén till boken. Och sen var liksom processen att försöka fläta ihop eller få ihop de här två händelserna på ett bra sätt.
Men skrev du ganska mycket när du var gravid? Ja. Det är ganska detaljerat på vissa ställen vem som sa vad och när. Så jag tänkte, och det är nästan så att det är lite dagboksaktigt vissa stycken, kunde jag uppleva.
Mm. Jag skriver varje dag, absolut. Jag kan gå tillbaka i mina dagboksanteckningar och hitta detaljer. Men det är en roman, så att det finns påhittade saker också.
Mm. Mm. Vad är det som är påhittat då?
Ja, det får man lista ut själv.
Det vill du inte säga?
Nej, men det kanske tar för mycket tid att gå igenom.
Okay.
Men det är en hel del detaljer, så är det ju.
Aha. Ja, för den känns ju väldigt så som en självbiografi när man läser den. Men så läste jag också artikeln i NVT där du säger precis det du sa nu.
Mm.
Att det är en roman.
Mm.
Och det finns påhittade saker. Och då tänkte jag, undrar vad som är påhittat här.
Mm. Men så är det väl med all den här typen av litteratur. Eller jag tror att alla författare egentligen utgår ifrån sig själva eller något eget upplevt eller så. Fast alla är inte lika ärliga med det. Så en del behöver hitta på andra namn och händelser. Nej, men det är klart att en del hittar på helt och hållet. Men många utgår ju från egna erfarenheter på olika sätt, så är det ju. Och en del hamnar kanske närmare sin egen verklighet än andra. Och det tycker jag är fint. Jag tycker väldigt mycket om att läsa den typen av litteratur själv. Och blir ofta berörd och känner igen mig. Och även om inte jag har varit med om exakt samma saker så kan man ofta... Så jag uppskattar den litteraturen väldigt mycket själv. Och det har ju varit mycket liksom diskussion och debatt kring det här med autofiktion och självbiografiskt skrivande och så. Och det kan det ju få vara om du vill. Men man ska ju inte skilja på litteratur och litteratur på det sättet, utan det, allt behövs ju egentligen. Och det finns, precis som det finns olika, precis som vi skriver på olika sätt, finns det olika läsare också. Så att,
men vad har du fått för reaktioner från boken? Det är ju många kvinnor som ändå har varit gravida och förmodligen känner igen sig.
Mm. Ja, men jag har fått mycket läsareaktioner faktiskt. Boken har ju bara varit ute officiellt i en månad drygt.
Mm.
Så jag är glad och tycker det är kul att det är så många som redan har hunnit läsa den. Den är ju inte så tjock, så att det kan gå ganska fort att läsa den. Även om jag hoppas och önskar att man ändå ger den tid, för den behöver det. Men jättekul.
Vad menar du med det?
Att... det är en kort bok med ganska mycket luft i, och det betyder också att man kan stanna upp och känna in och inte bara rusa fram igenom.
Mm.
För det är en text som jag tror i alla fall kan behöva liksom, att man behöver stanna upp och låta den sjunka in lite.
Så blir det automatiskt för mig, men jag kände också att det var väldigt skönt att man läste en stund och sen fick det ligga och gro lite.
Mm.
Det var ingen enkel graviditet, framförallt själva förlossningen. När man nästan håller på, nästan inte orkar läsa, för man känner att nej, men nu stänger vi den här boken och så hoppas vi att det gick bra.
Mm. Ja, jo, men jag har fått blandade reaktioner som sagt då. Mycket alltså positivt på så vis att den berörde, jag kände igen mig och så. Sen är det några som har tyckt att det har varit kanske lite jobbigt att läsa den.
Mm.
Och där tänker jag också att litteraturen fyller en funktion. Allt är inte enkelt i livet, det är ju så. Och där finns det också olika litteratur. Det finns ju olika genrer, och så väljer man vad man läser utifrån vad man känner att man vill ha eller klarar av. Och tycker man att det är jobbigt att läsa den här typen av böcker så ska man ju kanske inte göra det. Men det är ju ändå fint att man testar, tänker jag. Men jag har fått många kommentarer från kvinnor som också har fått barn som känner igen sig, absolut. Sen kanske en del inte känner igen sig eller inte håller med, och så är det ju med allt.
För det handlar ju som sagt om din graviditet och din pappas död.
Mm.
Men den innehåller ju också andra moment, eller fragment kanske man kan säga, som kanske inte är jättetydliga i skrift, men du verkar ju ha haft ett väldigt problematiskt förhållande till mat.
Ja, det kan jag väl vara ärlig med, att det är liksom delvis taget från mig själv. Jag tränade väldigt mycket när jag var yngre. Mm. Fotboll, som sagt var. Och det utvecklades väl kanske delvis av det och annat runt omkring och så, som gjorde att det blev lite komplicerat kring det.
Vad gammal var du då?
Ja, var väl tonåren där någonstans. Mm. Jag har aldrig liksom, jag har faktiskt aldrig pratat med någon eller liksom sökt hjälp specifikt för det. Men man kan ju tänka sig att det delvis handlar om träning och mycket fokus på liksom vad man ska äta och hur man ska träna och allt sånt där, i kombination med att man är med om ett trauma liksom som påverkar en. Och sen får folk göra analyser hit och dit om de vill. Men
vill du inte prata om det?
Jo, vi kan prata om det. Men jag tänker på en recension specifikt som jag fick, där någon ville liksom göra en analys på det. Och det är intressant. Men det är intressant. Det är jätteintressant att höra vad andra tycker och tänker. Också vad man har fastnat för eller fokuserat på när man har läst boken. För väldigt många bara säger rakt av att det är en gravidbok. Och det tycker jag är lite synd, för att den innehåller mer. Så jag blir glad på så vis att du har uppmärksammat det. Att man kan upptäcka fler teman och ämnen i boken som man kan fästa sig vid eller beröras av eller så. Mm. Nej, men det, jag tycker att det är ett viktigt ämne som...
Men var det inte så? Men det kanske var, det kanske är fiktion det, inte vet jag. Men det här, du skriver om att... att du till och med har förstört din kropp för att menstruationen slutar.
Ja, det är väl kanske någonting som jag tror eller tänker att det kan vara det. Att jag har tränat för hårt, äter för lite. Och någonting som jag har reflekterat en hel del över är vad lite man vet om sin egen kropp.
Mm.
Om man tänker tillbaka på vad man lärde sig i skolan i den här typen av undervisning, så var det ju bara att ja, men tjejer får menstruation och den pågår i så här många dagar och bla bla bla. Men så har det inte varit för mig. Den har varit extremt oregelbunden och kanske inte kommit alls. Och, så här. Och det liksom, ja, nej, men det brydde man sig inte om när man var yngre egentligen. Det var ju bara skönt att slippa det. Men man lärde sig aldrig eller fick aldrig liksom kunskap eller förstå varför eller vad det betydde för en eller för framtiden eller någonting alls. Så att när det gick upp för mig många, många år senare, så var det ju mer allvar i det än vad jag någonsin hade kunnat tro faktiskt.
Ja, för du beskriver ett möte med någon läkare. Och där kände man, man läste att det var verkligen sådär, du förstod inte riktigt vad de pratade om. För att den läkaren sa att du bör äta vinerbröd. Och det hjälper väl inte mig, tror du skrev.
Ja, men det är en liten kul detalj.
Ja.
Ja, men den är sann faktiskt. Den är tagen från mitt eget. Och tyvärr ibland när man går till den så kallade vanliga vårdcentralen så kan man möta personer som inte är... Alltså de kan inte vara experter på allt, det går ju inte. De är ju allmänläkare eller kanske inte ens läkare alltid. Utan man,
bara allmänna.
Ja, vi är nog många som har erfarenheter av det. Och då hänvisas alltid till vårdcentralen i första steg. Och får man då höra en sån grej, så blir man inte jättetaggad på att gå tillbaka dit.
Nej,
och jag tänker att man kanske ska... Man kan behöva läsa av personer ibland och se liksom... Ja, när jag tyckte det var en väldigt märklig kommentar. Sen i efterhand kan jag väl förstå vad den här personen liksom menar lite skämtsamt. Men jag var i ett extremt känsligt och utsatt läge då. Och ja, hade inte behövt höra det då.
En annan sak som slog mig när jag läste boken, och här kanske jag har helt fel och jag lägger verkligen inget värdering i det, men är det så att du har lite kontrollbehov?
Ja, det beror väl på vem du frågar, men det kan jag erkänna.
Men nu frågar jag ju dig då.
Ja, men det är klart att jag har lite kontrollbehov.
Mm.
Det upplever jag väl att jag mår ganska bra av, men sen ja, ibland har man fått träna lite på att inte, man kan inte ha kontroll på allt. Så är det ju.
Typ graviditet.
Det är ju ett väldigt bra exempel.
Mm. Men då antar jag att skrivandet hjälpte dig i det förstås.
Mm.
Mm. Du hade skrivit ett förlossningsbrev.
Mm.
Och tanken var väl att någon skulle läsa det förstås?
Ja, det är väl tanken när man skriver ett brev.
Jag visste inte ens att man gjorde det.
Nej, okej. Okay. Mm.
Vart hade du läst det? Eller lärt dig?
Ja, men alltså jag... kanske delvis på grund av det här kontrollbehovet då. Nej, men jag tror att alla som är gravida egentligen läser på väldigt mycket. Mm. Och man kan lyssna på poddar, till exempel. Så att det hade jag väl snappat upp på olika ställen.
Mm. Men det var ingen som riktigt läste det där?
Jo, men till slut var det ju det, faktiskt.
Ja, någon. Men det var ganska många...
Det vart nog, hamnade nog, som... ja, det hamnade nog lite här och där kanske innan det hamnade i rätt händer.
Mm. Mm.
Vad var det du sa?
Jag har ju ett moment i min podd som heter Du har sagt.
Mm-hmm.
Och du har ju sagt ganska mycket och till och med skrivit ner det. Så att jag har samlat på mig dels saker jag har hört dig säga. Det är nog i artiklar kanske, men också även i boken.
Mm-hmm.
Så jag tänkte du kunde få ge mig lite kött på benen här.
Okej.
Okay. Vad du menar.
Ja, spännande.
Mm. Även om vi hade flyttat ihop så var det inte självklart att vi var ihop. Mm. Alltså med din nuvarande man då.
Mm.
Ni flyttade ihop och så ändå inte var ihop. Det tyckte jag lät spännande.
Jo, men det är ju lite som det är. För att nu sitter vi i den här lägenheten som vi har och vi är ihop. Fast vi är inte alltid ihop. Det var väl liksom så vi träffades. Vi började jobba ihop. Mm. Och så sågs vi väldigt mycket och så... trivdes vi ganska bra i varandras sällskap, men det skulle ju inte bli någonting mer, hade vi, eller trodde vi inte någon av oss, för vi hade väl andra saker för oss på andra håll kanske lite grann och så. Mm. Men så, jag tycker att det är väldigt spännande för att jag har ju haft andra tidigare, och det har ju säkert andra varit med om också, liknande sådär, när man plötsligt träffar rätt. Eller så rätt det kan bli, eller hur man nu ska uttrycka sig.
Mm.
Att då, det behöver inte alltid vara så självklart, utan det är först efteråt man inser det på något vis. För att nu har vi varit tillsammans i snart 11 år faktiskt. Så shit vad tiden har gått. Och gifta i några år. Och har.
Men definitionen att vara ihop, vad är den då? För man tänker när man flyttar ihop så är man ihop. Men det är kanske jag som är gammalmodig.
Ja, men jag tror det var så här att du vet när folk frågade... Eller så här, ja men, är ni ett par nu då? Eller är ni ihop nu då? Jag vet inte. Nej, det
för
vet
vad
jag
krävs
inte.
För dig då att du ska veta att ni är ihop? Är det liksom någon slags muntlig överenskommelse? Nu är vi ihop. Det räcker inte att man bor ihop och man pussas och kramas, utan vad ska till?
Ja, det var mycket enklare när man var barn. När man frågade chans, vet du, så sa man ja eller nej.
Ja,
ja nej men jag... Det kanske handlar om vilken fas jag var i livet också. Jag hade kanske kommit ur lite tråkiga tidigare erfarenheter och sånt där. Och ville inte förhasta mig och ville vara lite öppen och sådär. Men så av olika anledningar så passade det bra att flytta ihop.
Mm. Så, det var praktiskt.
Ja, nej men, ja, det var väl olika anledningar till att inte man ville att... Eller man ville inte direkt bara säga, men nu ska det vara så här för... evigt, utan vi testar så får vi se.
Mm. Men han är lite äldre än dig?
Han är lite äldre än mig, ja. Så det var väl lite... Jag var ju alltså relativt ung då, eftersom det är 11 år sedan. Så att det var väl också att jag...
Vad gammal är han då?
Ja, ska vi gå in på det? Ja, han fyller väl 51 kanske?
Mm, kanske.
52, ja. Född 72, ja.
Mm.
Ja, nej men det är väl inget, alltså jag bryr mig inte om åldersskillnad på något vis egentligen, utan det kanske mer är personer, andra personer som gör det, utanför eller runt omkring och sådär. Och det är klart att det kan finnas vissa andra frågor runt omkring det, så här att ja men han kanske inte vill ha barn för att han är äldre och hur ställer jag mig till det och ja, har andra typer av erfarenheter och ja, sådär. Så det är väl många sådana frågor som kommer till en.
Mm.
Men som egentligen inte spelar någon roll, för att tycker man om varandra så gör man.
Absolut.
Som jag också hörde en annan person i en av dina andra samtal prata om, just det här med att åldersskillnader inte alls behöver spela någon roll, utan det är hur man känner sig och hur man trivs tillsammans som är avgörande. Så att det var det vi gick på helt enkelt, och vi är fortfarande... Vi är till och med gifta, så att det
är...
Ja,
nu är ni ihop, kan man säga.
Nu är vi ihop, ja, precis. ja, nej men så att... Ja, vart landar vi någonstans?
Ja, vi kanske har landat.
Ja.
Ja. Vi tar nästa citat istället.
Mm.
Vi var så nära att ge upp. Och det handlade just om att skaffa barn.
Mm.
Vad handlade det om?
Ja, de som har erfarenhet av det förstår kanske när man genomgår hormonbehandlingar och
ja,
sånt här. Att det tar mycket tid och energi och till slut så bara känner man att nej, men nu orkar vi inget mer.
Nej.
Helt enkelt.
Det blir ganska osensuellt.
Ja, man tärs på många sätt faktiskt.
Mm.
Så att,
orkar ni prata om det då eller?
Ja. Ja, alltså när man är inställd på någonting så tror jag man liksom kör på ganska länge. Man behöver inte prata, tror jag, så mycket egentligen.
Nej.
Utan det blir det här dösnacket bara, okej, okay, nu igen.
Okay.
Mm. Ja, rätt trist egentligen. Men så här, jag tror att alla som har genomgått såna här behandlingar, när man väl har fått ett barn så är det ju fantastiskt såklart. Då är man ju väldigt glad att man inte gav upp.
Det tog lång tid innan jag faktiskt fattade att jag var mamma.
Mm.
Hur lång tid tog det?
Jag kan fortfarande känna så ibland på något vis.
Mm.
Jag brukar också säga att man eller jag blir mamma på nytt varje dag egentligen. För jag har aldrig haft en 3,5-åring förut. Så på så sätt så ska jag komma på det helt plötsligt. Som nu är jag här i Karlstad och jobbar och träffar dig och är i en annan typ av roll.
Mm.
Så kommer jag komma hem sen och inse att just det, jag är mamma.
Mm.
För det är en annan roll. Och eftersom jag är äldre och äldre var jag väl inte så. Men jag hade levt många år som vuxen utan barn. Och då så identifierar man sig med det. Och sen plötsligt så är man mamma. Och tar ett tag innan man kommer in i det, tror jag.
Mm.
Så att det var sådär när någon frågade. Såhär, men, hur känns det nu då? Känner du inte att du är mamma nu? Ja, jo, men jag kunde inte liksom självklart säga ja. Det tog ett tag innan jag liksom insåg det på riktigt.
Vad är dina bästa egenskaper som mamma?
Ja, att jag kanske på grund av det vi gick igenom, att inte man kan ta någonting för givet och allt det här, värdesätter tiden med min son väldigt mycket.
Mm.
Har honom hemma en dag i veckan till exempel. Och värdesätter stunder där vi bara sitter och läser och myser och sådär. Så det hoppas jag kan vara bra egenskaper.
Det tror jag säkert. Påminn mig att aldrig föda barn igen.
Mm.
Hur känner du nu?
Man ska ju aldrig säga aldrig. Och det som barnmorskan säger där, så de flesta säger så, men jag menar det verkligen.
Ja, så skrev du. Ja,
ja, precis. Mm. Det är klart att man tänker tanken, men jag vet ju inte vad det skulle innebära om man skulle vilja testa igen. Så att det är inget syskon på gång just nu i alla fall.
Nej, inte i huvudet.
Nej.
Jag kunde inte gråta när pappa dog.
Mm.
Du beskriver ju en situation där när moster kommer hem och mamma väcker dina bröder.
Mm.
Jag undrar varför jag sa att du var ensambarn. Jag visste ju om det här historien.
Ja, ja, fast det är en roman. Så att...
Exakt. Och då berättar mamma för dina bröder, och alla är ledsna och du kan inte riktigt gå med i den gråten som uppstår.
Mm.
Vad kände du?
Ja, när jag var i den där åldern så var jag... Jag höll väl känslorna för mig själv. Jag tror att många just i den åldern kanske gör det. Jag har läst om det efteråt också och känt igen det.
Ja, för du var 14.
Ja,
ja.
Det är en känslig ålder där man liksom bara vill att allt ska pågå och vara som vanligt. Jag gick till skolan dagen därpå och låtsades som typ ingenting. Och fortsatte med mina träningar och tränade väl förmodligen ännu hårdare. Och ville vara stark och klara det här. Så det var väl bara den det som...
När kom gråten då?
På ett sätt så har den kanske inte kommit än, vad tänkte jag säga. Eller så snarare har den kommit då och då efter alla dessa år. På olika sätt. Men jag har ju skrivit väldigt mycket.
Det är liksom, så det, har det ju varit, där det pyser ut.
Ja, jag tror att det har varit mitt sätt att gråta på. Eller liksom att bearbeta. Och sen är det klart att ju äldre jag har blivit, ju mer har jag insett att delvis att det är okej att vara ledsen. Men också kommit närmare mina känslor. Och framförallt efter att jag fick barn. Mm. Då liksom, efter det kan jag, har jag mycket, mycket närmare till mina känslor och gråten. Och det har jag också läst om, att det sker något i hjärnan på kvinnan när hon föder ett barn. Liksom, att, att man blir mycket mer emotionell och känslosam efter det.
Olof Wretling har ju också pratat om det här med, hans pappa dog också, ja, jag kommer inte ihåg exakt hur gammal han var, men typ då i tonåren. Och det var ju först när han började skriva om det som han kom i kontakt med sin sorg. Så jag tror inte det är helt ovanligt. Men det där att bli mamma, det visste inte jag om, att det förändrar närheten till sina känslor.
Jo, jag har läst om det. Att, jag kan liksom inte gå in på detaljer, för då kan jag göra bort mig här. Men, det är mycket som händer i hjärnan tydligen. Då.
Så det är mer skratt och mer gråt nu kanske?
Ja, det kan man väl kanske säga att det är. Och sen när man har ett barn i sin närhet så blir det automatiskt det. För att...
Det är en ganska härlig effekt av att bli mamma då.
Ja visst, absolut.
Det känns bara positivt.
Ja, det får vi lov att säga.
Ja, det får vi lov att säga faktiskt. Ja, det var en sak som jag tänkte på. Det här, det är inget citat, men vi känner ju inte varandra så jättebra. Vi har setts någon gång. Och när du skickade ditt telefonnummer till mig och sa att det kan ringa, så skickade jag ett hjärta. Och jag tänkte på det. Hur tas det emot av en människa som inte känner? För ofta så är det någon typ av gilla, liksom tummen upp. Jag fick bara en känsla, den kanske är helt fel, men att det inte blev bra.
Okej, okay. Ja. Jag såg det först förut faktiskt. För det här var ju på en av de sociala medieplattformarna, kan vi ju säga då.
Ja.
Och där har ju ett hjärta en helt annan funktion. På vissa ställen kan man bara göra hjärtan. Och på vissa ställen kan man ju faktiskt variera vilken sån där emoji eller reaktion man vill ha. Jag tänker också väldigt mycket på det där faktiskt.
Ja, jag fick för mig att det är ju en konstig, men jag satt där och tolkade åt dig. Det här landar inte bra.
Men jag har inte hunnit reflektera så mycket över det, men jag såg det förut när jag gick in för att bara kolla vad vi hade skrivit sådär. Men då bara så här, fine, jag har tagit emot det. För att jag är själv så medveten om det. Att det på just Instagram bara är hjärtan. Medan det på andra ställen kan vara lite andra. Och det är väldigt mycket, det har gått över väldigt mycket till sociala medier hur man håller kontakt. Så här. Med en del så är det på typ Instagram och en del är Facebook. Och
jag tycker det är rörigt.
Det blir så här, vart var det nu vi hade kontakt? Ja,
hopplöst.
Det är lite så. Och olika sätt att bekräfta på. Om man skickar mejl, då blir man plötsligt mycket mer så här. Det har ju varit något väldigt informellt tidigare och det känns plötsligt formellt. Där ska man skriva med vänliga hälsningar.
Ja, just det. Nej, det kan bli väldigt röd. Jag har en kompis som är utomlands på semester och jag skrev till han på SMS och han svarar på Messenger.
Jaha, ja.
Det blir också det är svårt.
Ja, speciellt med en del som man håller igång flera. Och så har man olika grupper också. Och så kanske...
Nej, men jag har tänkt mycket på det där när man skickar hjärtan hit och dit. Och jag är ju en bransch i kultur och scenkonst. Där är det väldigt mycket kram och puss och hjärtan. Och då kan det lätt bli att man skickar iväg sånt till människor man inte alls har den kontakten med. Och då kan det verkligen landa fel. Så jag vill bara dubbelkolla så det inte, att jag inte trampar över någon gräns där.
Det är okej.
Okay. Tack ska du ha.
Men det var intressant att du tog upp det, för jag tänker också mycket på det faktiskt.
Alltså, jag har ju läst din bok, så jag tänkte att du skulle tänka mycket på det.
Ja. Även så måste man lära sig liksom att känna av olika personer också. Att ja, men den här vill ha hjärtan och kramar. Mm. Men den här, nej. Jag får nog vara lite mer återhållsam.
Mm.
Så där, ja. Jag överväger innan jag skickar det iväg.
Både, en social balans.
Ja, precis. Det är mycket att förhålla sig till.
Mm. Mm.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags. Inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten. Utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för Tombolan!
Tombolan!
Vill du ha lite choklad?
Ja, gärna. Oj! Nu har Louise bjudit på en massa god choklad här. För du glömde bort att säga det när du äter helst.
Mm.
Så är det...
choklad också. Mörk choklad.
Mm. Mm. Otroligt bra.
Mm. Så nu håller vi ut ett tag till det här.
Mm.
Mm.
Nu kommer jag då stoppa handen i tombolan.
Mm.
Och dra lite lappar.
Ja, spännande.
Det. Mm. Det här kommer jag aldrig att sluta med.
Det här kommer jag aldrig att sluta med.
Mm.
Skriva.
Det var snabbt.
Ja, om jag bara ska svara snabbt. Så. Men det kanske, nej, inte var, det du... kanske inte var på sekunden.
Nej, det är, nej, du får gärna veckla ut.
Ja. Nej, men jag kommer nog aldrig att sluta att skriva. För det är min alltså, förlängda arm. Jag skriver ju varje dag och skriver om det mesta. Det är mitt sätt liksom, att tänka, reflektera, förankra. Nej, jag kommer nog inte sluta äta choklad heller.
Nej, det verkar dumt.
Förhoppningsvis inte sluta att älska. Ja, var det några bra exempel eller?
Jag tycker det var väldigt bra. Att älska, äta choklad
och att skriva.
Det är en bra kombo.
Ja.
Liksom så. En treenighet.
Jo, men jag tänker så här, många stirrar sig blinda på den här pensionsåldern. Jag är ju inte riktigt där än, men jag kan ändå tänka så långt fram ibland. Sen vet ingen hur länge man får vara med, men...
Nej.
Men jag tänker att det här är sånt som man, men också med skrivandet, att det är ju ingenting man slutar med för att man går i pension till exempel. Utan det är något som jag ser att jag kommer fortsätta med och det ser jag fram emot.
Jag tar en ny lapp då.
Ja, gör det.
Ett ögonblick som jag skulle vilja uppleva igen.
Oj, jag kan ju inte säga min förlossning.
Nej, för den skulle vi påminna dig om att aldrig mer göra om.
Nej, precis. Eller hur? Så att det kanske snarare är liksom stunden jag fick reda på att jag var gravid då kanske.
Mm.
För att den var ganska speciell eftersom...
Jag hade kämpat en sån.
Ja, precis.
Mm.
Så den ligger nog kanske ganska bra till.
Hur gick det till när du fick reda på det då?
Fast sen om jag skulle vilja vara med om det igen var frågan egentligen.
Ja, just det. Det var ju egentligen frågan.
Ja, precis. Ja, vem vet. Om jag slapp en sån förlossning då.
Mm.
Om någon kan garantera mig det.
Mm.
Det var svårt. Alltså det, jag tycker om att värdesätta de så kallade små stunderna. Det som är vardagen på något vis. Jag tycker... men det här med att man bara ska se fram emot massa saker hela tiden och sådär. Att försöka och liksom vara här och nu och njuta av det. Och...
Mm. Det där är rätt så svårt. Har du några bra tips? Hur hamnar man här och nu istället för i framtid?
Ja, som många har sagt före mig så kan man ju ta hjälp av yoga och meditation och så, vilket jag ju själv gör också i kombination med skrivandet då. Jag är morgonpigg.
Mm.
Så jag,
vad innebär det egentligen? När går du upp?
Ja, nu när det är vinter, när det är ganska mörkt, då är sex gränsen. Men när det börjar bli ljusare ute, då kan jag gå upp 5.
Oj, oj.
Innan de andra har vaknat. För det är ett så himla bra sätt att starta dagen på. Att liksom få vara... för sig själv, i sitt eget... Liksom, allt är så lugnt då på något vis. Och då kan man verkligen landa och känna in. Ja, det tycker jag om. Precis som en del beskriver tvärtom då. Att det är sent på kvällen eller på natten till och med. Och så där. Det är något speciellt med det, tror jag.
Mm.
Det här när inte alla andra är vakna och sådär. Man får någonting extra ut av dagen. Just kanske det.
Ja, jag tror det. Och ja. En del är som du då, och tar det på morgonen. Mm, och andra är som mig. Jag tar det gärna på kvällen eller nästan natten.
Mm. Och sen kan man ju unna sig en chokladbit varje dag också.
Om jag hade en båt så skulle den heta vadå?
Jag har svårt att se att jag skulle ha en båt. Men skulle jag ha den till? Min mammas gubbe, han har en båt som man måste åka i för att komma till sommarstugan. Mm. Så den är ganska bra att ha.
Mm.
Men jag vet inte, den har nog inget namn. Jag skulle behöva fråga min son om råd här. Han skulle nog ha ett bra svar.
Du tror det?
Ja.
Hur mycket pratar han? 3,5, sa
du? Ja, han pratar bra. Så.
Han gör det. Han kanske fått mycket övning med en mamma som läser och diskuterar.
Ja, man kan ju hoppas och tro att det har hjälpt till att vi har läst mycket. För det ökar barns ordförråd och allt det här.
Verkligen.
Sen säger ju en del att han är lik mig, för jag pratar också mycket och tidigt. Nej, men han pratar bra och har mycket idéer. Och så att jag tror att jag skulle behöva liksom fråga honom om vad den här båten skulle heta faktiskt.
Mm.
Det så långt räcker inte min fantasi just nu.
Nej, det är okej.
Okay. Ja.
Jag poddar med Valdemar om några år.
Mm.
Får vi se.
Ja. Det får du göra, får vi se.
En sista.
Mm.
Då grät jag senast.
Det beror på vad man menar med grät.
Mm.
För att man kan gråta inombords liksom.
Mm-hmm.
Eller att det bara så här, blir lite blött i ögonen så, men att man håller sig lite så. Och det var i sådana fall igår kväll, för vi har sett en serie som tog mig ganska hårt faktiskt.
Vad var det för serie?
Huset. En dansk om kriminalvården, om fängelse.
Mm.
Ja,
en dokumentär,
den var stark.
Eller
fiktion? Nej. Ja, ja.
Blandad kanske.
Det kallas väl fiktion kanske. Jag har inte läst på riktigt ordentligt där, men den var ganska grym faktiskt. Det var mycket känslor i den, just som mycket handlar om. Alltså det som gör en serie bra. Jag ser inte mycket på serier, ska jag säga, för det första. Eftersom jag ofta prioriterar tid till att läsa eller skriva.
Mm-hmm.
Min man däremot älskar att se på serier och film och så. Så att när han får med mig på någonting så är han överlycklig.
Mm.
Men det är liksom på mina premisser då. Det är jag som bestämmer, okej, nu vill jag se på det här. Ja. Det här kan jag gå med på
och
se.
Och då blir han glad och så säger han jajamän.
Ja, men självklart. Sen så ser ju han på flera parallellt sådär. Och det klarar inte jag av, utan jag vill se på en serie. Gärna en kort serie som inte är för lång. Det här var 6 avsnitt, så det var helt okej. Men det som gör en bra serie, och jag tyckte den här var bra just för att den berörde. Och det var hemskt. Liksom, miljön var väldigt, eftersom den utspelar sig på ett fängelse. Så här, men det är också hur man bygger upp relationer vid sidan av. Så här, att alla de här personerna som jobbar där har liv vid sidan av som pågår.
Mm.
Och det var allt ifrån liksom, demens, barn, föräldraskap. Det var sådana teman liksom, men som väckte tankar och känslor, fast man vet att det är film, serie, fiktion.
Jo, men man plockar liksom ändå in sitt eget liv.
Eller hur?
Är det?
Ja, och det tycker jag är. Så då blir jag berörd. Så att jag kan inte säga att jag storgrät på något vis. För det gör jag inte särskilt ofta faktiskt. Utan det är mer det här att jag blir starkt berörd. Och så kan det liksom bli lite blött i ögonen. Ja, precis.
Då stänger vi tomblan.
Yes.
Avslutningsvis nu då, Louise. Så i din bok Vid liv så är den sista meningen så här: ingen vet vad som ska hända, hur det kommer att bli. Det är aldrig någon som vet. Men då tänkte jag säga, vad vill du ska hända i framtiden?
Ja, alltså, jag vet väldigt tydligt att man inte kan begära så mycket av framtiden. Man vet inte vad som händer, som sagt var. Och på något sätt så lever jag med ganska öppet sinne inför det. Alltså så här att också det här med att försöka värdesätta vardagen och de små stunderna och så. Sen är ju det svårt ibland. Det är klart man måste planera och ha framförhållning och allt det här och så. Men jag sa det senast häromdagen till någon, till min man eller till min mamma eller vem det nu var jag pratade med, att ja, men jag ser ändå framför mig att, ja, men det var nog på liksom, att bli äldre och att jag ser nog framför mig ändå att jag kommer att sitta ute i skogen och skriva. Så det liksom, är det någon bild jag har framför mig så där långt fram, alltså så här, jag kommer vara den där, ja, även fast jag kanske är riktigt gammal, så jag tror jag och hoppas jag att jag kommer få vara så pass pigg och klara mig så jag kan sitta ute i skogen och skriva, och så kanske min son kommer att hälsa på mig någon gång då och då. Och så har jag väl en katt eller två.
Ja, för nu har du två katter, va?
Jag har två katter, ja. Vi har två katter. Ja, så det vore fint.
Är det någon speciell bok du vill skriva?
Ja, det var ju en fråga du inte ställde förut som jag har hört att du har ställt till andra, om det här med inspirationskälla. Så den har jag faktiskt tänkt lite på just bara därför. Och då tänkte jag ju svara skogen eller så. Men också faktiskt mina förfäder. För att det jag håller på med just nu är att vi har släktforskat en hel del, jag och min mamma. Vilket är väldigt kul och spännande. Och mitt kommande skrivprojekt ska handla om min mammas farmor Lovisa. Så det ser jag fram emot. Och sen finns det mer att hämta i det här som är bakåt i tiden, som jag tycker känns väldigt spännande och intressant.
Så din framtidsbok kommer handla om dåtid?
Precis, framtid blir dåtid.
Stort lycka till med dig, Louise.
Ja, men tack.
Och tack för gott kaffe och choklad och ett härligt samtal.
Ja, men tack detsamma, och lycka till med det du har framför dig.
Tack.
Hoppas rösten håller imorgon.
Ja, det kommer märkas. Tack.
Tack.
Det var Louise Alvarsson. Jag tycker verkligen att ni ska ta och läsa hennes bok Vid liv. Och den finns där böcker finns. Nästa vecka så får vi besök av Degerfors bibliotek. Ja, inte hela biblioteket, men jag hoppas verkligen att ni följer dem på Instagram. De gör otroligt mycket kul där. Och lite grann som en reality-serie faktiskt. Och jag kommer få träffa Robin. Eller ska jag säga lökpulvret. Det där får vi reda ut när vi ses. Och ni får se fram emot detta till nästa avsnitt. Fram till dess, var snäll mot dig själv.